Hej, detta är Marknadskollen med Tamrumdu och det är den 29 juli 2022. Det var ett tag sedan jag uppdaterade marknadsläget här, tycker jag. Och det har hänt rätt så mycket. Vi har haft väldigt dramatiskt prisfall under juni, lite mer sittgående, lite högre priser de senaste dagarna. Det som har hänt är ju egentligen är att det är ett spannmålsavtal som har faktiskt skrivit på oss nu mellan Ukraina och Ryssland. Eller rättare sagt två identiska avtal som har skrivits på. Ukraina vägrar att skriva med ryssarna. Så Ukraina har skrivit i sin tur med Turkiet och FN och Ryssland har gjort likadant. Det är identiskt där. Och det är en spannmålsgrund och det betyder att det ska skapa ett led där spannmål ska exporteras ut från ukrainska hamnar utan att Ryssland angriper eller ingriper. Varken mot fartygen eller mot infrastruktur till hamnarna. Det är vad avtalet säger. Det är det som sägs i alla fall. Det är ingen som har sett avtalen. Den är ju inte speciellt offentlig. Vad som också har sagts inkluderat avtalet gäller i 120 dagar, det vill säga 4 månader. Och därefter kan den förnyas. Om man skulle vilja det. Det gäller 3 hamnar från Ukraina som man kan börja exportera från. Det är Tjernomorsk, Odessa och Pivdeni med exportkapacitet på 3,5 miljoner ton. Det betyder att man kan få upp exportkapaciteten upp mot kanske 5 miljoner ton, drygt 5,5 möjligheter just nu att exportera för jordbruksrelaterade produkter då. Sen får vi se hur detta utvecklar sig. Det finns ju fortsatt frågetecken om fartyg vill komma in, om det finns besättningsmän för hamnarna, om de vill vara där, på tanke på att det finns risk att det är fortsatt fullt krig som pågår. Detta är inget, det är ett spannmålsavtal, inget fredsavtal som har skrivits på. Det måste vara klart för oss. Och det står ingenting om att Ryssland får inte angripa infrastruktur inom Ukraina. Det bara står runt hamnarna och fartygen just nu. Vad som sägs av avtalet i alla fall. Och det betyder att mycket av det som går just nu, som börjat gå efter kriget, inleddes. Dessa bilarna eller vagnarna som går ut genom Rumänien och Polen ska plötsligt byta riktning just nu och försöka ta sig istället mot södra delarna här istället. Så det skulle göra att transportkostnaderna faller rätt så kraftigt och det kan leda till att det blir lite bättre betalt för ukrainska lantbrukare. Men de måste ju få upp volymerna så båda riktningar måste ju fortsätta. Frågan är om det finns tillräckligt mycket kapacitet att då både bilar ut genom Rumänien och Polen och även om då järnvägar ut genom ner mot dessa hamnarna. En sak som har lyckats i alla fall är att de har kunnat använda Donaufloden som gränsar till Rumänien. Och där finns mindre hamnar där man har kunnat lasta av på pråmar och kunnat exportera ut sedan från rumänska exporthamnar genom Svarta havet. Men det är ju återigen väldigt höga transportkostnader och långa leder där och det gör ju att marginalen faller. Det. Så detta kommer ju gynna. Men kapaciteten är ju begränsad. Det är 3-3,5 miljoner. Ukrainarna hoppas fortfarande att man ska kunna öppna upp Mykolaiv. Det är den stora hamnen för export. Det skulle ju kunna lätta, men den ligger ju rätt så nära dessa krigsregionerna. Så det kan vara lite svårt. Den blev ju bombad inte så länge sedan också. Dessa silon som är vid hamn också. Så det är ju fortsatt mycket som kvarstår där och hur det kommer lösa sig och om det finns exempel. Finns det diesel? Finns det personal? Och kommer att få tag på fartyg som ska kunna komma in i krigsregionen här? Alltså så det, där det råder fullt krig. Så det är ju mycket frågetecken fortfarande. FN har ju gått ur även Ukraina så att de är redo att exportera så snabbt de får en signal och man hoppas att detaljerna kommer bli klara här inom kort. Det är ju framförallt Tjernomorsk, den första båten kommer utifrån och det är ju de som blev kvar när kriget bröt ut. Så det är inte några. Så de ska man först komma ut från Tjernomorsk och Odessa exempelvis. Och sen börjar nya fartyg kunna komma loss. Va? Och det skulle kunna lätta till stämningen här rätt så rejält. Men man måste få upp exportvolymen. För nu börjar det bli nära. Tidsfönster börjar stänga. Man tröskar ju vete och korn där. Och majsen är på gång också här. Och Har man inte fått exportvolym, då kommer inte kapaciteten för lagra finnas med, och då finns det risk att spannmålen hamnar, lämnas ut i fältet, framförallt majsen. Och då är ju också att det blir lite problematiken där också. Sen måste man också korta ner transportstöden, få ner de som har fått bättre betalt för lantbrukare. För just nu är det ju inte speciellt lönsamt att odla vete eller korn i Ukraina. Så det är att det finns en risk här också att vi får lite lägre arealer när hösten kommer. Och det är väl många som pratar om att man väljer istället att odla oljeväxter där marginalen, lönsamheten finns. Framförallt för solrus och raps, så att det kommer lite mer åt den sidan på ukrainska lantbrukare. Så det gäller att börja trappa upp här snart exporten för att det ska kunna släppa loss för deras del. Så det gäller att följa. Så det kommer ju att sätta lite tonen i marknaden, räknar jag med. Kom ihåg att innan kriget så hade ju SD en spannmålsexport på 65 miljoner ton för de tre stora grödorna, det vill säga majs, vete och korn. Nu taktar man kanske runt 1,5-2 miljoner ton av spannmål, och det gör att du hamnar runt 20 miljoner ton. Och global marknad av spannmål låg på 450 miljoner ton. Så tappar du 45 miljoner ton, det vill säga om detta skulle kvarstå med 2 miljoner ton för resten av perioden, då hade vi tappat nästan 10% av totala globala handel av spannmål i världen. Så det var ju väldigt, väldigt viktigt att detta skulle komma igång. För kommer det inte igång så är det väldigt stort tapp som kommer. Så nu återstår det att se att om det blir, hur man kan, om man kan få upp volymen eller inte, hur snabbt man kan få ut dem också. Så det är mycket som återstår att se just nu, och vi får ju se hur det utvecklas. Den andra aspekten är också, man glömmer vissa gånger bort, att detta gäller ju också Ryssland, hur det kommer påverka dem och deras export. När kriget bröt ut, vi fick ju inte den stora uppgången på grund av bara att Ukraina skulle riskera att falla bort med sin skörd och export. Det var ju oro också över effekter det skulle få på rysk spannmålsexport. Marknaden blev ju orolig att det kan införa sanktioner, det blir svårare att få ut varor. Det var väldigt många som inte ville exempelvis handla med rysk vara. Fartyg ville inte komma in i ryska hamnar, så det var ju väldigt mycket sånt där som påverkade också. Det gjorde ju att priserna steg väldigt kraftigt på grund av detta. Nu har ju Kremlin sagt ett flertal gånger att för att denna spannmålskorridoren ska gälla, det ska också lätta till för Ryssland att exportera jordbruksrelaterade produkter, alltså spannmål och annat, och plus gödsel. Så de kräver ju också en lättare sanktioner från väst när detta, eftersom de går med på detta avtal att Ukraina skulle sälja spannmål ut genom hamnan ute i Svarta havet. Så det finns ju den sidan, och det får vi se hur det gäller. För tittar vi på lite på den båtstatistik jag har, de taktar ju lite för lågt just nu. Framförallt juli hamnade, tycks hamna lägre än juli förra året. Och nu skörd export så kommer igång. För vi nog vänta in lite augusti för att få lite bättre signaler, tror jag. Men det ser lite lägre ut just nu. Man har lite svårt att få upp volymerna, vad det ser ut som. Och det vill de kunna lätta på. Ryssland har ju, det är mycket som signalerar att de har en gigantisk veteskörd på gång. Man pratar om 90 miljoner plus, det hörs väldigt mycket uppgifter angående det. Att det kan komma upp mot att det kan bli en rekord veteskörd. Och det gör ju att de har ju en stor exportkapacitet av vete. Och det skulle innebära att kan de exportera 40-45 miljoner ton, ja, då pratar vi om marknadsandel på över 20% av globala marknaden av vete. Så de skulle kunna bli väldigt stor aktör där. Och väldigt viktig i tanke på att det är väldigt brist som går dem. Kom ihåg, vi hade ju också väldigt fallande lagernivå på spannmål redan innan kriget. Så kriget kom till och då blev marknaden orolig, framförallt på vad det skulle innebära inte bara för Ukraina och men också även för Ryssland. Så detta är väldigt centralt, kommer att vara väldigt centralt närmsta tiden, hur prisen utvecklar sig. Lämnar vi den där så kan vi titta på lite Europa lite kort. Det tröskas ju här, det är full rulle. Frankrike, 85% av östvetet avklarat, östkor nästan avklarat. Tyskland, 30% tröska. Vi har börjat tröska här söder också. Det har varit lite torrt i sina håll, framförallt har majsen blivit påverkad i sina delar, både i Frankrike och jag hör också mot östra delarna av Europa, mot Rumänien, exempelvis Rumänien, Bulgarien och Ungern. Så lite lägre spannmålsskörd är vad som signaleras ju totalt sett ute i Europa gentemot vad vi ligger på just nu. Annars inte så mycket som händer där skördemässigt. USA lite mer fokus, lite mer prisdrivande förmodligen. Vi har ju de stora skördarna av majs och sojabönor på gång från USA. Ratingvärdena har ju fallit här de senaste veckorna, både två grödor, vårgrödorna. För majs så föll det till från 64 till 61% sänktes det. Detta är tangering av näst lägsta värdet på senaste 10 åren. Så det ser ju lite värre ut just nu. Och sen ser jag också värdeprognoser för kommande 15 dagarna visar ju att det nästan majs- och sojabönsfälten kommer ju vara torrare och varmare. Det kommer ju en liten högtryck in här också. Lite varmare väder i början av augusti som kan just kanske skaka till marknaden lite om det skulle bli väldigt, väldigt varmt och väldigt torrt där. Kanada det ser ju som det kan bli bra skörd. Södra halvklotet händer inte speciellt mycket just nu. De har börjat så färdigsått i exempelvis Argentin. Det blir lite lägre areal man trodde till att börja med. De har haft torrt. Australien ser rätt så okej. Så inget så mycket som händer utifrån det. Några halvklot färdig. Det är lite fokus just nu mot USA på majsen och sojabönorna. Men främst är det ju fortsatt. Handlar ju hela tiden om Ukraina och Ryssland och ingenting mer. Och hur exporten och skördarna där kommer att bli påverkade den närmaste tiden. En till liten sak måste vi lyfta fram med också. Att vi har haft en ny gaspris som stiger rätt så rejält ut i Europa. Är också ute i världen, jag ser också att det stiger på andra delar. Och det är ju, de har ju dragit till rätt så hårt den ryska inflöden ut in till Europa på gasen. Det gör ju också att prisen stiger rätt så kraftigt, så det kommer nog förmodligen påverka priset på kvävebaserat gödsel och högre elpriser också förmodligen. Även oljan, det är ett stort underskott ute i Europa fortfarande, det är ju svårt och det kan ju ge högre priser framförallt mot diesel tror jag. Det andra halvåret ser kärvt ut både för gas och olja just nu. Så det finns ju fortsatt en risk mot prisrisk uppåt tycker jag på dessa här. Så vi får nog räkna med att dessa här höga priserna både för gas, gödsel och el och diesel kommer nog bensin, alltså drivmedel kommer nog kvarstå här. Vad det ser ut som just nu för andra halvåret. Men annars, som sagt, mycket Ukraina, mycket Ryssland just nu. Och det är ju det som är ju som styrande. Marknaden försöker bara veta hur mycket som faller bort eller inte faller bort och vilka långsiktiga konsekvenser det kommer att bli. Och det gör ju att den volatiliteten kommer kvarstå ett bra tag till här framöver. Det får sätta punkt. Tack för att ni lyssnat. Ni får en fortsatt trevlig dag. Hej hej.